och välkomna till podden Kliniken. Vi är tillbaka och bakom den här mikrofonen sitter Kristin Sävall. Jag är internmedicinare i Lund. Och jag har med mig en kompis.
Ja, är det jag då? Ja, precis. Fredrik från Råven heter jag. Jag är ju också internmedicinare i Malmö Lund. Och den här podden gör vi tillsammans med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Och idag ska vi prata om en sak som ligger mig varmt om hjärtat. Alltså, och då pratar vi om choosing wisely eller kloka kliniska val. Vad vet du om det?
Det är nästan så att man skulle kunna säga att det är din lilla bebis.
Ja, den börjar nästan bli vuxen nu. Jag har på mig så länge så den borde snart flytta hemifrån. Men nej, men det är sant. Det har varit mitt fokus de senaste 7-8 åren faktiskt.
Det är ju, kloka kliniska val är ju något som började för många år sedan, bland annat i Kanada, vet jag.
Ja, det började faktiskt i USA 2012.
Okej. Okay.
Och sen har det spridits över världen i ganska så rask takt. Men det har haft lite svårt att få fotfäste i, framförallt i Sverige. Så har vi varit sent på bollen. Men nu har ju Svenska Läkaresällskapet sedan några år driver ju en kloka kliniska valgrupp som nu är nationell. Och förhoppningsvis så kan vi få det till att bli lite mer, bli fast i det, hur vi jobbar.
Mm.
Men då måste vi ta reda på, vad är det egentligen? Är detta bara snack? Eller vad är det?
Ja, men det är ju faktiskt precis det som det heter i Sverige. Kloka kliniska val. Det handlar ju inte om att göra mindre, utan snarare om att göra rätt sak. Och det kan ibland då betyda att göra mindre.
Mm.
Mer fokus på att göra rätt saker för patienten.
Precis. Och syvende och sist så handlar det ju väldigt mycket om att vi behöver inse att vi har ju en begränsad mängd resurser, både ekonomiskt, miljömässigt, personalmässigt, men också en begränsad resurs av patienter, det vill säga att hur mycket kan patienterna utstå i onödan. Och kloka kliniska val handlar ju om att vi hela tiden ska, så gott det går, bara göra det som gynnar patienten, och då också i hänsyn till den totala mängden patienter som finns. Att ingen patient ska gå före den andra därför att det är roligare eller något annat.
Och det går ju lite hand i hand med ett annat koncept som vi också kommer att prata om i ett annat avsnitt. Men just det här med personcentrerad vård.
Ja.
Att göra det som är bäst för varje individ, helt enkelt.
Ja, de går ju väldigt mycket in i varandra, de där två sakerna. Men choosing wisely har ju väldigt många dimensioner. Och på senare tid så har ju diskussionen kring miljö och klimat kommit in i den här diskussionen också. Vilket jag välkomnar, därför att sjukvården står ju för väldigt stora utsläpp. Både kemikaliemässigt och när det gäller avfall. Men också då koldioxidavtryck som vi behöver jobba med.
Men om man då ska försöka få in det här på sin klinik. Jag vet att vi alla sitter där och tänker på att vi har uppgifter som vi kan känna, eller vi ibland känner är onödiga.
Ja.
Att vi ser också att vi tar otroligt mycket prover på patienter. Hur ska man komma igång med detta om man vill driva ett sånt här projekt på sin arbetsplats?
Ja, men alltså grundkonceptet från den amerikanska Choosing Wisely-organisationen var ju att göra det så enkelt som möjligt. Alltså om man ska försöka rangera ut eller avsluta och göra saker, så kanske man behöver komma på ett par stycken grejer som man börjar jobba med, så man får in det i kulturen. Och de föreslog att man skulle välja någonstans mellan 5 och 10 saker som vi vet att vi ska göra mindre av. Och där det finns evidens för att vi faktiskt gör för mycket och att det är meningslöst att göra det. Så då kan man, beroende på var man jobbar, vilken specialitet eller vilket sjukhus eller vilken yrkeskategori man håller på med, kan man ju tänka sig att ja, men om jag nu ska gå till mig själv som internmedicinare, så vissa grejer gör vi mycket. Vi tar mycket blodprover till exempel, eller vi gör mycket röntgenundersökningar. Då kan man ju fundera på, hur ska jag angripa det här problemet? Ska vi bestämma oss för att vi ska ta lite färre CRP på patienter som är afebrila och som är klinisk remission? Det är vi nog överens om att det ger inte så mycket att ta de där blodproverna. Ja, men då börjar vi jobba efter det. Och så bestämmer vi oss för vart vi vill komma. Och så jobbar man konsekvent mot att nå det målet, och så mäter man och presenterar. Men det finns ju också andra delar i Choosing Wisely, till exempel administrativa rutiner. Det som vi läkare gör i väldigt stor utsträckning, det vill säga att vi är de stora ordinatörerna. Det är vi som sätter de andra yrkeskategorierna i arbete. Och sen i nästa andetag så tycker vi att de vårdresurserna inte räcker till. Men då behöver vi ta ansvar för det och se till så att de andra yrkeskategorierna har en dräglig tillvaro och att vi inte håller på med massa onödigheter. Och då vill jag vara tydlig med att jag menar inte att alla läkare gör massa onödigheter. Men det finns alltid komponenter av onödighet i det vi gör.
Ja, absolut.
Och det behöver vi jaga de delarna.
Och det kan ju kännas svårt kanske i början av sin karriär innan man liksom har en känsla för hur ofta ett prov behöver tas eller
ja.
Hur bra är en röntgenundersökning?
Precis. Man kan säga så här att ett argument som man brukar höra är att ja, men i början av karriären så är det väl okej att ta lite mer prov. Eller det är okej att ta någon röntgen och så. Eller det är väl okej att göra ditten eller datten. Och det, jag har lite svårt att köpa det för att de flesta doktorer börjar ju inte sin kliniska gärning i en miljö där det inte finns några som helst äldre och mer seniora kollegor som man kan bolla idéer med. Och det är inte rimligt att tänka sig att det är patienten som ska betala priset för att du ska lära dig. Utan då får man kanske stämma av med någon som kan bättre och lära sig på det hållet.
Ja, för jag tror att, eller jag vet, det här är ju ett tankesätt som man har med sig hela tiden. Och ju tidigare man börjar jobba med detta, ju bättre. Precis. Man blir en duktigare doktor.
Ja.
Men jag tänker på en sån sak som provtagning till exempel. Att man, det är lätt att sitta där och trycka på en knapp och beställa ett prov. Men det man ska tänka på är ju alla det som, vad det innebär för patienten.
Ja.
Provtagning, troligen flera stick per patient för att de är svårstuckna när de är inne sjuka och torra. Det är resurser som används av, från sköterskor, undersköterskor. Det är inte bara ett prov. Och därför behöver man tänka på detta när man egentligen i allt man beställer.
Ja, nej, men det är ju lidande och resurseffektivitetsdelen i det tänket. Och det, de måste man ha med sig. Men en ännu, eller ska inte ännu värre, men en annan viktig del är ju att ett prov som i sig inte bidrar till patientens bedömning eller prognos eller vad man nu ska, eller behandlingsförändringar och så, men som utfaller falskt fel. Vi vet ju att statistiskt sett så kommer ju några procent av våra provprov att hamna fel bara av slumpen. Och då kan det ju leda oss att göra helt fel bedömning och helt fel behandling. Så det finns många komponenter i det här slentrianmässiga provtagandet eller röntgenundersökandet som i sig både skäl resurser, skapar lidande och som potentiellt sett leder oss helt fel rent kliniskt. Så det, man behöver liksom tänka efter där innan.
Ja, men typiskt prov som vi har nämnt i ett år tidigare avsnitt, vi pratat om sänkan till exempel. Att man feltolkar ett lite för högt sänka värde, för att, delvis för att de faktiskt bara är äldre.
Ja.
Som kan vara helt normalt och sen så blir det en helt massiv utredning på grund av det. Ett vanligt precis. Exempel.
Nej, men det är en intressant iakttagelse för några år sedan. Vi har hållit på med de här delarna i Malmö och Lund under rätt många år och gjort, med mitt förmenande, ganska stora framsteg i att minska onödig blodprovstagning. Men för bara ett par år sedan, när vi ändå hade varit igång ett gäng år, så gjorde vi en undersökning på hur många CRP tar vi på patienter och i vilket skede av vården. Och det visade sig att 9 av 10 CRP tar vi på patienter som är i klinisk remission, tydligt förbättrade både subjektivt och objektivt, och vi har en terapi som fungerar. Och då kan man fundera på, varför tar vi det där provet? Det är ju en total meningslöshet för både patient, vård, samhälle och för oss själva, för det bidrar inte.
Finns det någon gång du tycker att ett CRP skulle kunna vara relevant på en patient som, där man ser att kurvan har vänt?
Ja, jag har fått lära mig att i medicin ska man aldrig svara att det aldrig är på en eller alltid på andra hållet. Men såklart finns det tillfällen när laboratorieprover hjälper oss på vägen. Men jag tror att vi överdriver betydelsen ganska ofta. Och att de har liksom blivit någon slags ryggmärgsreflexdel i hur vi bedriver vård.
Mm.
Jag förespråkar gärna att man går in och snackar med patienten och tar pulsen på läget innan man sätter sig vid datorn och börjar skriva remisser. Faktiskt. Det kanske bara är jag, men jag tycker att det här har varit en trevlig verklighet.
Nej, men vi får inte glömma bort att titta på patienten. Ser man klinisk bättring så kommer inte proven tillföra så mycket mer.
Mm. Men det finns ju också andra faror såklart med en väldigt stringent begränsning för att göra på ett eller annat sätt. Vi hade ju också i Malmö för några år sedan en drive för att minska blodproduktsanvändandet, alltså röda blodkroppar. Och återigen, när man försöker begränsa vissa saker eller minska användandet så för det med sig också att man behöver ju hela tiden tänka. För patienter som inte producerar eget blod på grund av en hematologisk åkomma till exempel, nej, men då kan man inte förvänta sig att järn eller EPO eller vitaminer eller vad det nu skulle vara fungerar. Såklart så ska ju patienter som behöver en viss sak få det. Men choosing wisely och kloka kliniska val är ju en väg för att vi faktiskt ska kunna ge det i framtiden. För förr eller senare kommer våra resurser ta slut om vi inte adapterar oss till den här nya strategin, tycker jag.
Ja, men där är ju ett exempel på hur de hanterar det med blodprodukter nu. Där pågår det ju hos oss i alla fall ett projekt med att man måste beställa, man får bara beställa en påse per gång. Ja. För på många sjukhus där jag har jobbat i alla fall så är det bara liksom slentrianmässigt så beställs det 2 påsar sagg. Men nu måste man ringa vid varje påse och det gör att det minskar hur många vi beställer. Ja. Man utvärderar efter varje transfusion och ser, behövs det verkligen mer?
Ja, precis. Nej, men jag tänker att det är för de allra, allra flesta så är det en alldeles utmärkt strategi. Självklart är det så att har man blivit påkörd av en buss eller skjuten i magen av någon som är tvungen att göra det, så om man blöder profust, ja, men då funkar det såklart inte med den här restriktiva transfusionsstrategin. Men för patienter med medicinsk orsak till anemi så är ju en påse blod oftast alldeles tillräckligt.
Mm.
Och mer blod är ju direkt skadligt många gånger, så man kan väl ha lite is i magen, köra en påse, utvärdera situationen och sen så tar man det lite lugnt.
Nu har du ju nämnt att ni har en del projekt så i Skåne, men jag vet att ni har också varit på framkant med hur man kan få in det här i sin klinik i flera år egentligen. Har du några fler bra exempel på hur man kan jobba med detta?
Nej, men jag tänker att man behöver engagera flera olika yrkeskategorier. Det här har ju varit traditionellt sett en väldigt läkarorienterad strategi. Och det är ju fullt naturligt eftersom att läkarna är de stora ordinatörerna. Det är läkarna som bestämmer vad som ska göras, vilka prover som ska tas, vilka läkemedel som ska ges, vilka produkter som ska ges, vilka undersökningar som ska göras. Men man sätter då en väldigt massa andra människor på fötterna och drar igång processer. Och en framgångsfaktor som jag upplevde i alla fall i Malmö och senare i Lund var ju att när vi engagerar sjuksköterskorna, undersköterskor och andra personalkategorier i diskussionen om det här, då får man också en annan förståelse både bland omvårdnadspersonalen men framförallt i läkargruppen. Vad är det som händer när man drar igång en process i vården? Och det skapar ju då utrymme för det som de omvårdnadsprofessionerna faktiskt är satta där för att göra, det vill säga omvårdnad och inte ordinationsutförande är premiärt. Så att, det tycker jag är viktigt.
Ja, det är ju också på ett sätt blir det ju lite av en kulturförändring, så upplever jag det i alla fall. Att man öppnar upp för en kultur där det är okej att fråga, ifrågasätta också, fast på ett såklart på ett positivt sätt.
Och ja, inte
vara liksom för kritisk. Men att man har en acceptans för att alla vårdkategorier kan fråga varför vi gör saker.
Nej, men så är det ju. Alltså ofrånkomligen så att det är ju läkaren eller den högst medicinskt satta personen som äger det medicinska mandatet. Men jag ska väl gå så långt så att säga att det är okej att bli ifrågasatt. Det måste en doktor kunna tåla när någon säger varför ska vi göra det här? Vad är det för nytta med detta? Mm. Och kan man inte svara på den frågan, då ska man fundera på varför gör jag detta egentligen?
Yeah.
Så det tycker jag är okej. Såklart ska man ha en god ton. Men att tåla att få några frågor på sina strategier, det tycker jag man får ta.
Jag tror inte att det är så överallt, men det vi vill få sagt med detta är ju gå gärna tillbaka till er klinik och vara öppen för att folk får fråga er saker och visa med det goda exemplet.
Precis. Ja, jag tänker att det är viktiga frågor. Det är en överlevnadsstrategi tycker jag för sjukvården i allmänhet. Det finns flera andra sådana. Du har nämnt personcentrerad vård. Det finns andra koncept som till exempel hospitalism eller shared decision making som vi också kommer att prata om i några senare avsnitt. Om vi inte kommer till tals med de här frågorna så kommer vi att få slut på resurser i den ena delen. Men den andra delen är också att vi utsätter patienter för massa onödigt lidande. Och det är inte okej. Utan vi ska alltid göra det som ligger i patientens intresse. Mm. Och inte i vårt eget intresse. Mm. Ja, det är hårda ord här nu. Allvar.
Ja, men det är ju viktigt. Vi har ju ett problem framför oss. Och det behöver vi lösa på ett bra sätt.
Ja,
många multisjuka äldre som ökar i antal.
Ja.
Och en resurser som inte räcker till.
Nej, jag tänker också, nu hörde jag att jag går igång på detta för jag gillar ju den här frågan jättemycket. Men jag brukar säga det att vi inom professionen har möjligheten att påverka. Men om vi inte väljer att ta del och vara med och påverka så kommer någon annan att bestämma åt oss. Och jag tror inte att så många doktorer tycker att det kommer att vara jätteroligt att jobba med bara algoritmer eller bara vårdprogram som definierar exakt vad du ska göra hela tiden. Därför att vi inte har kunnat ta ansvar för den här frågan tidigare. Så vill vi kunna vara med och bestämma någonting så måste vi nu upp på hästen här och spela den här matchen själva och inte låta någon annan göra det. Och det här är en del för att kunna komma i mål, tror jag.
Mm. Det handlar ju mycket om att varje individ ska ha det här tankesättet också. Det är vi nog för att en arbetsplats kan erbjuda sätt att få in det här i kliniken. Påminna om, som jag nämnde förut, med SAG eller tänka på blodprover, röntgenundersökningar, rutiner kring det. Men varje person måste ju också ha det här i sig.
Precis.
Men vad är det egentligen då som kan göra att man lite glömmer bort det här? Jag tänker på man själv som person. Vad är det som gör att man tar alla dessa prover?
Ja, det har gjort rätt mycket vetenskap på det. Om man tar blodprover till exempel, den traditionella förklaringen när man pratar om detta, i synnerhet för lite mer seniora kollegor, det är att det är underläkarnas fel hela tiden. Det är de som tar proverna och det är de som gör röntgenundersökningarna. Men det finns rätt mycket studier som visar på att anledningen till varför underläkarna gör detta, det är för att överläkarna har sagt till dem att de ska göra det och att de fått lära sig att det är så här man jobbar. Så jag tror att problemet ska nog ägas av alla i vården. Det finns också frågor kring, är man rädd för att bli anmäld?
Är man rädd för att missa någonting?
Och det finns nog en komponent i det. Men där tror jag vi behöver hitta andra strategier i så fall för att, så att säga, överbrygga den rädslan. Därför att även om det känns otrevligt att få ett brev från IVO eller få en patientnämndsärende eller vad det nu kan vara, så måste vi kunna förklara varför vi har gjort på ett visst sätt. Därför i den andra vågskalan ligger ju att om vi nu skadar patienten genom att göra fel och vi vet att det är fel, då är det inte bättre än att missa någonting. Så att jag tänker att där behöver vi vara modiga och lita på vår kliniska kompetens och det som vetenskapen faktiskt säger. Har man missat en propp i benet för att man inte tog en D-dimer för att det var inte det som Wells score sa att man skulle göra, ja, men då vet vi att det är någonstans runt 1-2% risk att vi faktiskt missar någonting. Men det är så bra vetenskapen kan vara.
Mm.
Vi kan ju inte göra skiktröntgen på alla patienter eller flebografier eller ultraljud på alla patienter. Så att där behöver man, detta är en high risk business. Vi ska minimera risken, men inte på patienternas bekostnad. Så tänker jag i alla fall.
Ja.
Ja. Du hör att det är mycket så förinspelat här nu.
Nej, jag tycker det är ju ett jätteviktigt och spännande ämne som vi behöver hantera i princip i alla kliniska situationer vi är i.
Precis. Får jag säga en grej till?
Du får gärna prata vidare.
Det är ju så 90% av min röst i detta avsnitt. Jag ber om ursäkt till de som lyssnar. Men jag hoppas att min skånska går igenom. Men det jag tänker på också är att i en choosing wisely-strategi eller kloka kliniska valstrategi är ju att vi kan också få läkarkåren till att bli lite mindre spretig i sina bedömningar. Och om jag ska då slå ett slag för lite litteratur så ska jag ge ett lästips som heter Brus, en bok av Daniel Kahneman, ekonom och psykolog från USA, som har skrivit och beskrivit vad variation i bedömningar gör för en organisation eller för en sjukvård. Och det bruset här menas då att när vi gör både mellan varandra, det vill säga om du och jag tittar på samma patient men vi kommer fram till olika saker, så leder ju det till att någon gör mer rätt än den andra oftast. Men det kan också vara så att jag gör olika från dag till dag. Och där tror jag vi behöver bli bättre. Inte minst för patienternas skull. Att patienterna förtjänar få den bästa behandlingen och den bästa bedömningen hela tiden. Och om vi är för olika varandra så kommer patienterna få betala för vår olikhet. Och det måste vi börja prata om, tänker jag. Så Brus är en bra bok att läsa för att i alla fall få upp ögonen för att det finns mycket att göra.
Ja, men också det här med medvetenheten kring sig själv och hur man är som kliniker, ja, doktor. Ja.
Mm, spännande.
Spännande ämne.
Så summan och kardemumman.
Klokt. Tänk klokt. Kloka kliniska val.
Ja, precis. Och då ska vi också ge ett litet tips att titta igenom Läkaresällskapets kloka kliniska valgrupps slutrapport som kom här nu under hösten. Jättebra skrivet och ger en introduktion till ämnet.
Mm.
Och är man sugen på att komma igång så kan man höra av sig till oss.
Absolut.
Detta är ju en av mina absoluta bebisar som jag håller varmt om hjärtat. Jag tycker att det är skitspännande och jätteviktigt.
Ja, men eftersom att vi tycker det här ämnet är så spännande skulle vi ju tycka att det var kul att få höra vad ni tycker och om ni har några frågor. I texten till det här avsnittet där kan ni hitta en kontakt dit ni kan höra av er ifall ni har funderingar, och så kommer vi i så fall att lyfta det i ett senare avsnitt. Alternativt svara er på mail.
Precis. Och jag tänker att det är aldrig för sent att börja, tänker jag. Kör igång med projekt på hemmaplan. Stöter ni på patruller, så hör av er till någon av oss, så kan vi säkert guida rätt. Eller till SLS KKV-grupp. Så tror jag att vi får igång den här verksamheten i Sverige också på ett bra sätt för patienternas skull.
Har du en sista sak du vill säga? En mening, välj klok nu. Klok linsval.
Ska jag säga det? Jag försöker alltid göra det. Jag vet inte riktigt om jag klarar det. Men man ska alltid ha det som Denzel Washington säger. Att en dröm utan mål är bara en dröm. Och det blir bara besvikelser i så fall på vägen. Så man måste alltid ha en målsättning. Så sätt upp era mål, jobba efter det, så kommer det bli bra.
Det säger vi. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.